Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sant och varmt nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till Birro Sportpodd. Det är jag som är Birro, Marcus Totti Birro heter jag och sköter den här alliansen ihop med Oddsparen.com, Bethard och även Freys Hotel där vi gör alla banningar och alla möten och alla samtal. Och jag hade en fantastisk vecka som drog igång på ett helt episkt sätt när Roma slog Barcelona med 3-0. Bara den grejen alltså. När man sitter och kollar i början av matchen utan ljud för man tänker att det här kommer ju aldrig gå, du vet. Och sen ser man plötsligt 1-0 efter 7 minuter eller vad det var. Tänker man, okej, jag kanske ska höja volymen så jag får jublet från Olympico nu under några minuter, du vet. Och sen så får De Rossi göra 2-0 och Manolas avgör med 3-0 på en nick. De två sista gubbarna som var olycksfåglarna i bortamatchen i Barcelona när de fick stryk med 1-4 går och vinner. Och det stora med den här matchen var ju att de visades på TV6, vilket gjorde att du vet, halva Sverige fick se den här Roma-vändningen mot Barcelona. Jag tror aldrig jag mött så många glada Roma-tillrop från folk som i onsdags efter den där matchen. Det var helt episkt. Under veckan sen då så har jag haft den stora glädjen att checka in på Freys Hotel som numera är sponsor till den här podden och som ni hör på min röst så är jag omättligt stolt över det samarbetet. Freys Hotel är något så unikt som ett helt eget, ett helt individuellt och ett väldigt, väldigt personligt hotell mitt i storstaden Stockholm där de flesta hotell, du vet, plågas av att vara en del av en kedja där allt ska se ungefär likadant ut och där det är likriktning och där det är ungefär samma grejer överallt. Där de försöker binda upp varandra på olika sätt, du vet, så kommer man till Freys. Det som har varit i Sydeuropa, det som har varit på ett sånt där skönt, sådär nischat, vackert, personligt, varmt hotell i Rom eller i Turin eller någon annan skönstans, Verona eller något, så kommer man in i Stockholm. Jag rekommenderar det varmt. Gå in och kolla lite på, läs på om deras historia, kolla lite bilder och se vilket... Ja, det är ett fantastiskt ställe och det tyckte jag innan de sponsrade också, kan jag säga. Det var därför jag tog kontakt med dem, det är så jag jobbar. Jag vill säga när det gäller Oddsparen också, helt kort, att killarna där, eller delar av de som jobbar på Oddsparen.com är på plats just nu, både i USA och följer NHL. Och ska dessutom senare i denna vecka som drar igång nu åka till Monte Carlo för att ge spelanalyser från Rolex Masters Monte Carlo i tennis. Så försök att gå in på, eller försök, gå in på Oddsparen.com och kolla. Och följ också, du vet, historiken när det gäller vinster i spel de har. De visar på ett sjukt bra facit när det gäller det. De vinner väldigt mycket. Så lyssna och lär och läs på vad spåren tycker och tänker om ni ska. Om ni känner för att spela lite så brukar de ha väldigt ofta väldigt rätt. Vill tacka Bethard också som också är med och sponsrar den här podden. Framförallt vill jag tacka alla som lyssnar som gör att den här podden under 2-3 dagar i helgen låg som nummer 1 på listan över podcaster när det gäller sport och fritid. Fattar ni eller? Den bästa, vet jag inte riktigt, men i alla fall den mest lyssnade och den mest populära podden över flera dygn i helgen i Sverige. Helt otroligt. När vi bara startar där på lösa boliner och kör liksom. Ja, det är fantastiskt. Stort tack för det. Nu ska jag sluta babbla. Jag vill tacka Anton Avenäs som sköter tekniken. Och jag vill framförallt tacka då Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher från den populära podcasten Toto Balotto som är gäster. Som dök upp där i min svit på Freys i torsdags och sjönk ner och pratade fritt ur hjärtat under en dryg timma. Det blev riktigt bra. Ta och lyssna på det så tar ni hand om er och så ja, är vi rädda om varandra helt enkelt. Forza Roma.
Gillar man
det? Vi använder ju samma va?
Ja. Har du fri nota på room service eller?
Nej, där går gränsen. Mm-hmm. Men jag har ju till skillnad från er skulle
alltså hade vi kunnat beställa upp.
Jo, men, jag men det finns ju där jag... har du nötter och grejer bakom.
Men jag skulle gärna vilja ha en öl alltså.
Ja, men det finns ju inte öl som jag inte dricker just nu.
Nej, men om då, har du via room service.
Ja, men kolla, ja, men ta en öl då.
Ta två då.
Oh god.
Kolla, står det, två,
ja, kan jag få en Ramlösa då? När
kan jag få en också? Skitsamt.
Du måste, det här är riktig hotellöl. Ja. De har satt priset på bärsen.
Ja. Kan jag få en Ramlösa också då?
Frejs beer.
Vi sitter alltså på, i sviten på Frejs hotell på Bryggargatan med Bildbach och Gustande.
Tack. Om Frejs har något jävla anseende och kan titta sig själv i spegeln så bor man i sviten. Ja. Och vi pratar om deras Frejs beer pale ale. Ja. Då hamnar inte det här på någon nota.
Ja, fast det gör det ju. Jag får ta den notan, men jag tar den gärna. Kolla nu den klassiska hotellfrågan om du hittar öppnare eller om du längs kanten ser spår av tidigare ölöppnare.
Är det en klassisk...
Ja, ja, det är en klassisk.
Jag ser fan spår där, så det ska vara helt ärlig.
För det är svårt
att... Men det finns också öppnare. Mm. Vad kör du ögat, eller Gustav?
Vi, ja, kan vi ha sån här ordning lite i klassen här?
Ja, ja, ja.
Tala in i den här då,
ja,
så att det blir bra.
Ja, ja, ja. Ja,
bra,
ja, ja, ja.
Jag ska försöka... Jag kommer vara något överdrivet tydlig. Vet du vad som är grejen med den här också? Det är att när man har två sidor av gäster så tar den här upp bättre än vad min tar upp.
Det är nog en inställningsfråga.
Ja. Om du vinklar bort den,
ja,
så...
Kanske blir bättre. Ja, det är bättre ljud så.
Så studsar
den. Då ser du mitt, hur är läget förresten?
Bra.
Ja.
Det är ju härliga lokaler vi är i här på sviten.
Ja.
Hur kan det inte vara bra?
Det är
kul att, alltid kul att träffa dig, Marcus, också.
Ja, det är roligt.
Jag ska till Göteborg om några timmar.
För att?
Jag ska träffa IFK Göteborg imorgon i en programserie som heter Road to Allsvenskan.
Ja.
Och då ville de ha första mötet så pass tidigt att jag och producenten för programmet kände att vi hellre åker dit torsdag kväll än att ta fakiren imorgon.
Ja. Det är något av liksom, mina favoritsysslor, att åka tåg just. Ja. Sitta i bistron. Och, ja, men, 3 timmar är också en ganska lagom resa att åka tåg.
Ja, om det
alltså, tar du Frecciarossa i Italien så tar du ju i stort sett aldrig längre än 3 timmar var du än åker. Alltså kör du Milan och Rom.
Ja, den är lite längre va?
Snäppet, men inte mycket ändå. Så den funkar. Mm. Och plus att det är så jävla mysigt att åka tåg så att man vill ju nästan bara ta sig ner till Neapel sen också. Ja. Bara för att man vill sitta kvar
en på Frecciarossa. En episk tåg i Neapel och Rom.
Exakt, den har ju kortat ner till nästan en halvtimme nu. Ja.
En annan fin grej med skillnaden mellan SJ och om man tar italienska tåg och första klass, det är ju att i första klassen kör de fortfarande 1800-talsgrejen i tåg, att de kommer ut med vagnar och grejer.
Ja.
Och ger grejer.
Ja.
Och då grejer pratar vi ju sprit oftast då.
Ja, Prosecco brukar man få, ja, de brukar fråga. Ja. Men jag tänkte säga att du hade ju en period av ditt liv,
ja,
när du åkte väldigt mycket tåg, ja, och där det var extremt mycket gnäll på det svenska tåget, att det funkar minsann mycket bättre i Italien.
Ja.
Var det när du bodde i Norrköping?
Ja, det är riktigt. Jag hade ju faktiskt, vilket tal
och då min karriär började, vet du.
Ja.
För alla inställda tågresor från Marcus Birro.
Ja.
Då ringde de in mig på Eurotalk, till Eurotalk.
Det var då som min karriär långsamt planade ut. Det var ju det, jag skrev faktiskt en grej om SJ, att jag blev förbannad över massa grejer. Och då skrev SJ ett svar som jag hade på kylskåpet en lång tid framöver. Att allt det som hände mig när det gällde tågresor var mitt eget fel. Eftersom jag hade citat med dålig karma, slutcitat.
Fan, det är så bra gjort då.
Det är debattteknik det. Så man var sten, på rälsen i sitt förra liv liksom. Men det har blivit bättre eftersom jag åker mindre tåg.
Ja.
Ska vi bara ta först, vi känner ju varandra lite grann.
Ja.
På olika sätt. Ska vi gå tillbaka bara kort för att vi reda ut det innan vi fokuserar på er och lämnar mig. Men vi jobbade med en podd ihop som heter Kulturmania på Expressen.
Just
var det den första poddgrej?
Nej, tillsammans var det ju. Det.
Ja, det var det.
Ja.
Men Thomas, alltså ni hade ju kört innan jag kom in med Johanna Reimers.
Ja.
Och du hade väl poddat med Christian Borell.
Precis.
I 2-3 år.
Ja, vi var ganska tidiga i den lindan, höll jag på att säga, med att starta, eller när det började komma poddar, när Alex och Sigge blev liksom stora. Ja. Det är Filip Fredrik var det ju som var först.
Ja.
Och blev en sån stor podd.
Ja.
Då startade vi också, vi var ju inte jättestora, vi var rätt smala, exkluderande i vår italienska fotbollspodd.
Jämfört med Filip och Fredriks podcast så var ju
alla.
Il Calcio al Corso.
Kilometri
d'Amore var det.
Il Calcio al Corso var ju videoversionen av Kilometri d'Amore som var podden.
Ja, men Kilometri, det är ju klädsamt ödmjukt att inte kalla Kilometri d'Amore för... på samma nivå som Filip och Fredrik.
Nej,
vad var det för domän? Var det svenska fans där?
Eurosport.
Aha, okay.
Det var när alla medier lite grann höll på att famla Ska vi göra, det var innan stora tidningarna egentligen hade börjat på riktigt med webb-tv.
Ja.
Då visste man inte, man kollade, jag kommer ihåg det när jag kom in på Expressen när jag var tidig. Då hade ju printjournalisterna, hade ju en egen del på redaktionen. Och sen så på en annan lite sämre del så satt då det som idag kallas för desken. Ja, men de som helt enkelt skrev nyheter till webben.
Ja.
Det de inte fattade, de satt på print, det var ju att så här, om ni inte greppar nu att det är hit vi är på väg, det är de som sitter där som är framtiden, då kommer det gå rätt åt helvete. Så att det var ju några där som liksom förblev print, förblev motståndare till alla de här nya medierna, poddar, webb-tv. Ska man läsa saker på nätet, det är väl bättre att ha en papperstidning. Det är några följd tyvärr.
Jag skulle bara säga det att jag hade poddat innan tillsammans med Elena Lövholm och poddat om svensk fotboll. Sen så kom jag in i Calciomania, ersatte Johanna som tog ett sabbatsår för att jobba med ungcancer eller något sånt där. Men det blev väl bara 3-4 månader ihop innan innan det brakade för dig.
Vi ska väl säga det, vi behöver inte gå in på de grejerna, för vi har ju tagit dem i andra sammanhang. I eran podd om inte annat, så vi fokuserar på er där. Det brakar för mig, jag försvann och...
Alltså, det kan vi väl i alla fall säga att du och jag hamnade ju i en ganska jobbig sits.
Och du och jag är ju Gusten och Wilbacher då.
Ja. Exakt. För att jag och Thomas hade ju inte gjort någonting för att Expressen skulle liksom göra sig av med oss. Podden gick ganska bra, så det var... naturligt att fortsätta.
Ja, podden var fin.
Medan jag och Thomas, vi alltså, vi hamnade ju lite i kläm där gentemot dig och gentemot Express. Alltså, det var en svår situation.
Ja, jag fattade ju aldrig det då. Nej. Jag fattar ju det nu. Men jag betedde ju mig som ett rövhål mot det där.
Det var inte så farligt egentligen.
Jo, men det var ganska illa.
Du tyckte ju vi var as som fortsatte göra podden.
Ja, men jag var ju sur på alla. Jag trodde ju alla hade någon form av djävulsk uttänkt plan för att förstöra stort sett allting i mitt liv. Och det var ju ni en del av det. Ja. Och ni hade ju ingenting
men jag, med det. Jag kan ärligt säga så här i efterhand en distans till det också, att jag fattade det där och då också. Jag förstod att det behöver inte vara någon... geni för att förstå att det var en tuff tid och få sparken från en jävla massa jobb, så jag fattade det också, jag försökte ändå vara ett stöd.
Du har ju varit där själva sen dess.
Ja.
Exakt, ska vi ta den grejen direkt?
Ja, om vi inte ska ta när vi knöt ihop den här snurran på Oscarsteatern i vintras.
Just det.
Och vi läste upp din och Thomas mailkonversation från när det var som mörkast.
Det var ju fantastiskt, alltså det gäller ju för egen del, så finns det ju före och efter. Jag var med i Värvet för en 3-4 år sedan. Där fanns det ett före och ett efter. Sen så hände en massa grejer efter det också som gör att man hamnar före igen. Men ni fattar. När jag fick komma till eran kväll på Oscarsteatern, där ni hade sålt ut och det var fullt med, alltså,
var det maxat?
Toto Balotto-fan. Ja, men det var ju eran kväll. Den var ju liksom astronomisk för er, fattar jag ju. Och jag fick vara med där. Men att få komma in där, få det välkomnandet. Vi fick offentligt redogöra för den här byken. Och för mig var det liksom, hela sport- och fotbollsvärlden har förblivit lätt öppen efter det, ska jag säga. Det har gått väldigt bra i den världen. Jag är skitglad och tacksam, och det har jag skrivit till er också, över att jag fick den chansen. Och då knöt vi ihop det där bland annat med hjälp av sparade mejl. Kan vi säga så?
Verkligen. Sen så tror inte jag, det låter väl kanske ganska storhetsvansinnigt.
Ja, men det gillar
man. Men jag tror att jag och Thomas kanske ibland underskattar vad Toto Balutto har blivit och vad det kan göra för dels intresse för folk, olika spelare, men i det här fallet kring dig så tror jag att vi kanske inte förstod själva vilken stor grej det var att ha med dig eller att inte ha med dig och vad det sen betydde. För jag tror att vi tre sinsemellan vet vart vi har varandra. Man kanske inte tänker så mycket på hur andra uppfattar oss två, alltså mig och Thomas, i samröre med dig. Alltså, det tänker inte vi på. Vi har ju aldrig haft en enda person som har på något sätt ifrågasatt en gäst hos oss. Men när vi annonserade att du skulle gästa oss, då var det ju, det var ju ganska starka reaktioner. Mm. Och folk som skulle sluta lyssna och folk som tyckte si och folk som tyckte så, men för oss var det ju en självklarhet hela tiden att, men vänta här nu. Alltså, dels så håller vi inte med om mycket i kritiken gentemot dig, men sen så vet vi ju själva hur det är att hamna lite snett Och man måste ju leva lite som man lär. Så att, för oss så var det aldrig någon tveksam. Men jag tycker också att det var ett... Ja, men det var väl någon slags litet crescendo i en revansch för alla där på Oscars.
Ja, framförallt för er naturligtvis. Men också för mig. Och det du säger nu är ju för någon som lyssnar extremt ovanligt i en väldigt ängslig mediebransch. Där om en människa får en sorts pariastämpel på sig så är det väl de flesta anpassar sig gärna efter att förhålla sig gentemot det då. Men revansch är intressant. Om vi ändå går in på den grejen då. Wilbacher har ju klarat det lite bättre då. Du har varit lite smartare och lite inte lika yvig som Gusten och jag.
Egentligen så tror jag att jag är ganska mycket mer yvig än vad Gusten är. Jag
har varit yvig en gång.
Jag har testat mina chefers tålamod mer kanske än någon annan sportjournalist i den här branschen. Med hur jag uttrycker mig i olika frågor och hur jag beter mig i olika sammanhang och lite sånt där. Alltså eller hur Gusten? Jag är nog betydligt mer yvig, om vi nu använder uttrycket, än vad du är.
Ja, det finns ju ingenting i mig som tycker att Thomas borde ha fått utstå mer skit än vad han har fått. Mm. Men ser vi till hur många gånger man har ställt upp sig själv för en möjlig arkebusering, så har ju Thomas klarat sig otroligt många gånger. Ja. Jag har ställt upp mig själv för arkebusering en gång, och då fick jag också smaka på bly. Och det säger ingenting om. Det var...
Men det som hände, så här, Gusten hade ju ingenting riktigt att falla tillbaka på. Så han stod ju på noll när vi fick sparken från Discovery. Jag hade ju fortfarande Expressen, men det var ju tufft för, alltså så här, tufft, men jag hade börjat en tv-karriär på TV4 tillsammans med dig. När jag var reporter, du satt i studion på Club Calcio, och så gjorde jag massa olika format och det gick bra på TV4, det gick framåt, och sen så kom ett VM-år. Och då hade Emir, som var sportchef på TV4, precis lämnat för Discovery, som skulle göra en stor fotbollssatsning. Och då ville TV4 att jag skulle jobba med VM, och det var ju jättestort såklart. Men då var jag tvungen att tacka nej. Jag valde att tacka nej och gick till Discovery istället, som jag såg så här finns det möjlighet att göra någonting i framtiden. TV4 kommer nog tappa lite. Framförallt kring de internationella rättigheterna som jag var intresserad av. Sen hände ju aldrig det riktigt på Discovery. Jag ska inte säga att vi fick massa att de lovade någonting, men mellan raderna så gjorde de ändå det. Det bubblade, vi ska ta de ligorna, det här kommer hända. Sen fick vi göra jättemycket roliga saker på Discovery innan vi fick sparken, men det kom ju aldrig de här stora ligorna under den tiden som jag och Gusten fortfarande var där. Men sen hände ju det som hände. Jag gjorde mitt jobb nere i Frankrike. Jag jobbade för Expressen, jag intervjuade Gusten som sjöng i Bar Iver, Micke Lustigdamsen. Det var en skitgrej, rent och sagt. Och då fick Gusten sparken. Sen att jag fick sparken, det är ingenting som man har pratat speciellt mycket om i efterhand. Det är framförallt landat på Gusten, eftersom det var han som framförallt syntes i bild. Min tv-karriär dog. Nej, jag har fortfarande inte fått någon förklaring.
Men var det för att ni var ju kompis?
Nej, men det enda jag fått att de inte gillar hur jag profileras på Expressen. Men då ska folk veta att två, tre veckor tidigare så har Gusten precis signat ett nytt förlängt kontrakt, och jag har fortfarande 2-3 år kvar på mitt kontrakt, och vi har börjat prata om studioformat som vi ska göra storsatsning på hösten. Så någonting hände under de där 2-3 veckorna som man kanske aldrig kommer få reda på, men.
Eller så bara var det så helt enkelt att det som hände på det där poolpartiet i Toulouse, det var en droppe som fick någons bägare att rinna över, och så fick vi ta konsekvenserna för det. För det var ju inte vårt beslut, det var ju bara hacka i sig. Men det var ju vad det var.
Men det var ju så här, med facit i hand, när vi sitter där ett par år senare, så var ju det bästa som kunde hända. Både mig och Gusten. Jag gör visserligen ingen tv längre, jag syns inte i någon ruta, men... En månad senare så sa jag, vi hade redan planerat att vi skulle göra en podd, men då var det så här, nu rycker vi upp oss, nu skärper vi till oss, och så gör vi den bästa fotbollspodden som bara finns. Och då började vi göra Toto Balotto, som gick bra initialt, men som hela tiden har växt och nu blivit en stor.
Ja, det är ju en rörelse närmast. Men en grej som är intressant, om vi stannar kort här med hur Gusten, du då handskades med detta på ett ganska ovanligt sätt. Jag läste en intervju med dig som jag hörde av mig till AM också, om det var i Dagens Media eller Resumé, va?
Resumé.
Där du då, till skillnad från många andra som hamnar i samma läge, som man ska städa undan de eventuella bitterheter, man ska städa undan snacket om revansch. Det är jävligt osvenskt, det är fult att göra det liksom. Men du var helt uppe med det, det är revansch, det är klart det känns. Det var jävligt befriande att läsa det. Hade du några reflektioner kring det? Tänkte du på det sättet att fan, det är kanske inte så jävla smart, eller?
Jag tror att jag drivs väldigt mycket av att spela med ganska öppna kort. Jag vet absolut min egen roll i hela den grejen som var. Jag har mig själv att skylla till syvende och sist. Men jag tycker också att en ganska så felaktig och orättvis bild av mig själv målades upp. Och jag hamnade i, som du benämnde, som paria. Jag har kallat det för utvisningsbås. Mm. Alltså det blir ju väldigt mycket att där hamnar man, och så kanske inte folk har koll på detaljer. Och det enda man vet är att konsensus är att men han eller de två var dyngraka i tv. Det stannar där.
Ja.
Och så gräver man inte speciellt mycket mer. Jag är ju likadan själv. Om jag nås av det via någon annan offentlig person, så är det ju inte 10 gånger av 10 man verkligen sätter sig in i hela situationen och tar reda på vad som de facto hände. Mm. Så då kände jag menar, vi hade inte pratat speciellt mycket om det här alls. Jag vet att vi snackade om det kort i något avsnitt tidigt i Toto Balutto för att folk undrade. Och det var väl också accentuerat av att en kollega i branschen hade liksom fått höra att men de var dyngraka i tv och de är si och de är så, som gjorde att men om vi ändå nu har en podd som ganska många lyssnar på, så kan vi väl bara en gång för alla säga vad som egentligen hände. Men vi höll det ganska kort, och sen så gick det ett år och jag har inte velat kasta skit på någon eller ordtjafsa med någon. De som jag vill ska veta vad som egentligen hände, de vet vad som egentligen hände, och så kan de tycka vad de vill om det. Men när det sen hade gått 1,5 år och läget var helt annat, och så kommer då Resumé, en tidning som jag vet stora delar av branschen läser, så kände jag att så här, ska jag någon gång säga vad som egentligen hände? Alltså både från alla olika håll och kanter. Så måste man ju vara helt ärlig, och det var jag. Mm. Alltså jag sa ju saker och misstag som jag har gjort i den intervjun som ingen har haft koll på eller vetat om. Men jag kan inte sitta i en sån intervju och bara ge halva sanningen som talar till min fördel, utan då får man väl lägga alla kort på bordet, även till kortakommanden. Och det kändes ganska skönt. Så här, det här var det som hände. Jag står för den där intervjun till 100%.
Men jag kan känna att man pratar om revansch, så att vi inte pratar riktigt om på det sättet här i Sverige, att det kan vara fult och så. Jag känner revansch varje dag. Alltså jag drivs av en massa olika saker. Jag har en vinnarskalle, och det har jag också i mitt jobb. Det är någon slags här grundkänsla som driver mig i allting. Och just det som hände, det kommer jag känna revansch kanske hela min karriär som journalist. Jag vet fortfarande att jag kommer göra tv i framtiden, och jag tror att jag och Gusten kommer göra tv tillsammans, och jag vet att vi kommer slakta allt. Jag kommer se till så att vi kommer göra det. Och det är en slags revansch som hela tiden ligger och bubblar i mig. Jag vet att det går jättebra i podden, men det skaver i med att min tv-karriär tog slut, och det kommer jag inte släppa. Det kommer leva kvar tills jag har fått den revanschen.
Men jag tror också att det som får en att känna att det är en revansch, det kan du säkert själv känna igen dig i, att man har fightat sig tillbaka, eller vad man ska säga, själv. Alltså det är ingen som har, alltså jag har fått jättemycket stöd, och man har kompisar och liksom vänner och familj och flickvänner som har stöttat den. Men det var ju ingen som sträckte ut en hand och sa, jag tror på dig, här får du ett jobb,
nej,
inkomst, kör på, jag skiter i vad som hände. Utan det var ju liksom jag och Thomas själva som tog oss tillbaka.
Vi behöver inte nämna vart vi gick, men vi gick till flera olika och sa, kolla här har ni oss två, kolla vad vi har gjort. Det kommer bli bra. Ge oss de här möjligheterna, vi har de här förslagen. Men där var det ju ingen som hoppade på. Och
hör de då, av sig nu?
Ja, det kan de göra, absolut. Ja. Och jag kan ju säga att där känner jag en jävla revanschlusta också. Mm. Och jag är verkligen inte långsint. Men just den här revanschkänslan som man har, den kommer nog få mig att just i det här fallet så kommer jag vara lite långsint mot vissa medier och vissa personer. Liksom. Mm.
Men hur ser ni på den oerhörda liksom ändå då, vad ska vi säga, hemsnickrade delvis framgången? Den smakar på ett annat sätt när man, som ni är inne på, när man bygger den själv, när man åker ut sammanhang och man tar sig samman och gör det. Hur lever ni i framgången? Lär ni er uppskatta det, eller är det bara nästa steg, nästa podd, nästa gäst, nästa lyssnarsiffra, statistik?
Jag tror att det jag har känt mest av allt, det är en inte tacksamhet, men jag har känt en tillfredsställelse över att jag idag inte är någon annans beslut. Ja. Och det känns jävligt mäktigt. Ja. Det är jag glad över att det är så idag. Att det kan faktiskt vara så att någon bestämmer sig för att nej, men nu lägger vi ner det här, eller nu avslutar vi det här, eller nu gillar inte jag honom längre, så att där är dörren. Det kan ske, det har skett, men med Toto Balutto så vet jag och Thomas att ingen kan röra det. Mm. Det är vårt. Sen har vi olika uppdrag på olika håll där det inte är samma förutsättningar. Och det är inte det jag pratar om. Utan
men det är ägg och korga lite.
Ja, men i Toto Balutto-grejen så finns det en jävla härlig känsla. Och en energi som man kan tanka sig full i, att det här är vår grej, den här äger vi. Ja. Det är ingen som kan komma och peta i den eller röra den. Sen så kanske, jag vet, sponsorer hoppar av eller vad det nu kan vara, men det här, den är vår.
Ja. Ja, vi fortsätter så länge vi vill, och sen, det vet ju du, Marcus, det kan ju gå fort helt plötsligt, och det behöver inte vara för att man gör någonting som är fel, som inte uppskattas av cheferna som man får sparken. Men jag är ju frilansare och har olika uppdrag som frilansare. Det kan ta en månad, så är det borta. Det kan vara ett beslut som tas uppifrån, eller det kan vara komma in en ny chef som inte gillar den. Mm. Och det jag känner framförallt då med Toto Balutto, det är att det är en trygghet. Där finns det ändå en liten trygghet, för det finns ju annars inte i den här branschen. Mm. Vilket på ett sätt känns ganska skönt, i och med att jag har 3 barn och familj och sådär. Men jag känner samtidigt att jag inte heller kan koppla av, utan måste hela tiden vara på tå. Om man brukar säga, man är inte bättre än sin senaste podd i vårat fall då. Ja. Men det är vi inte. Alltså, man kan inte slappna av. Det kommer komma någon annan som gör det bättre. Så att för min del så känner jag nog hela tiden en liten sån där, inte stress, men någonstans press på, jag sätter i alla fall lite press på mig själv för att hela tiden vara på tå. Mm. Jag gillar vardagen. Är att nu rullar Toto Balutto på. Vi tjänar lite pengar på det och så vidare.
Känner ni jagad liksom?
Jag känner mig nog alltid lite jagad. Ja. Men det är nog jag som person som är lite ängslig. Men mindre jagad nu än vad jag kanske har gjort någon gång. Så, under tiden som jag har jobbat med det här. Ja.
Men jag tror absolut inte, alltså verkligen inte jag, och det tror inte Thomas heller, att det här är någonting som har stigit en åt huvudet så att man...
Nej.
Liksom tänker att man är någon annan. Du har ju varit en offentlig, mycket större, mycket mer vidakänd människa i så många, många år jämfört med oss.
Jag menar, och vi är inte ens där.
Nej,
än.
Nej, precis. Alltså. Det är det jag menar.
I olika sammanhang också.
Ja, men jag lastade väskor och tömde flygplan på bajs för ett halvår sedan mentalt. Mm. Så att jag gör en podd som många lyssnar på, och jag blir jävligt glad och ödmjuk när man märker, för det är inte så många gånger man gör det, förutom på sociala medier, men sociala medier är någonting annat. Där är det liksom så här att en jävla massa människor hör av sig och skriver till en. Det blir liksom isolerat till Twitter.
Ja, men Oscarsteatern då.
Ja, men det är det jag menar, att när man står på ett Oscarsteatern fullsatt och känner att fan, folk är här, har betalat ganska mycket pengar för att vara här. Det var mäktigt. Jag var i New York för några veckor sedan och en kille bara kommer fram i en korsning och visar sin telefon och säger, ja, ah, lyssna på senaste avsnittet. Ja. Och då är ändå jag i Soho på Manhattan. Ja. Det är ju... Sånt är ju jävligt både svindlande men jävligt roligt liksom.
Ja. Vad fan gjorde du där? Varför var du inte i Tastevrus?
Nej, jag fick en New York weekend i förs eller i julklapp om jag säger.
Ja, ja,
jag fick en teckning.
Ja,
ja, det är riktigt. Ja. Ja. Nej, men så att det är väl snarare där man ibland kan känna ett rus i form av framgång, att här märker man att det är många som lyssnar och det går bra och det är kul.
Vilken det har jag tänkt på? Vad jag tror jag kan ana mig till Thomas svar, möjligen svårare med Gust, men alltså första passionen kring fotbollen, vilket lag och vilken land och vilken liga och vilket sammanhang var det?
Nej, för min del så har det alltid varit Italien, alltså ända sedan jag var liten. Alltså som fotbollstokig sexåring som började spela fotboll så var jag inte på riktigt inte intresserad av svensk fotboll, svensk landslagsfotboll eller någonting sånt. Utan det var Milan, Van Basten, italienska landslaget som sedermera blev på 90-talet, Fiorentina. En starkare och starkare passion för det laget. Insåg att det kanske framförallt handlade om Marco van Basten när jag var liten. Men det så tror jag för alla kids. Ja. Man följer folk brukar säga idag att ja, när jag var liten då höll man mig sam på ett lag. Nu följer man med spelaren som Neymar flyttade till PSG.
Ja, det var samma innan.
Jag har alltid varit samma. Det där är bullshit.
Gamla Ronaldo och han blev inte ristad.
Ja, och jag menar min polare Emils grabb Ludde. Han är då Arsenal först för en spelare. Men nu har han varit ner och kollat på en Arsenal-match. Klart han kommer vara Arsenal för hela livet. Ja. Han är 10 bast nu så det där är ingen skillnad. Sånt där ändras inte. Nej. Bara för att fotbollen blir mer modern och utvecklingen går liksom åt ett visst håll. Liksom, som Erik Niva brukar säga, det är dystopiskt. Ja. Det tycker inte jag heller. Men så, det var, så var det. Och sen när jag blev tonåring, då gillade jag var en stökig tonåring. Ja. Jag var mycket i Norra Botkyrka och stökade runt. Och ja. Vattenfestivalen kom och allting. Då blev fotbollsintresset en slags intresse att gå live också. Jag var 13 när jag gick på första derbyna. Och då gick man på hockeyderbyn tidigt också. Men även fotboll och SM-gulden 92. För AIK, exakt. Mm. Som tidigare bara hade varit så här, man ska väl ha något lag så jag håller väl på AIK då. Mm. Så under 90-talet så växte sig det att, och då blev det det blev för mig att gå på fotboll, att stå på en kortsida, att sjunga, att vara med sina polare, att stöka lite kring matcherna. Mm. Det blev
en halvhuligan.
Ja, men lite grann sådär. Mm. Och sen blev det större och större, den här passionen. Och jag drogs mer och mer. Vad ska jag, nu, som alla ungdomar, vad ska man göra när man blir stor? Och jag kände bara, jag måste göra upp med Italien. Så jag åkte ner, lärde mig italienska och blev ultra Fiorentina och levde hela det livet fullt ut bara. Pluggade italienska på dagarna och åkte på bortamatcher och planerade tifona, precis som vilken ultra för Djurgården och Hammarby och AIK som helst idag liksom. För det för mig var livet då. Ja.
Just det då?
Jag har alltid liksom börjat och slutat i Stockholmsfotbollen. Ja. Det är där allt kommer ifrån. Min farsa spelade många, många år i Brommapojkarna. Jag och min brorsa växte upp i Spånga IS. Och på juniornivå så var vi väldigt mycket bättre än de tre stora klubbarna. Det är ju BP som är den stora.
Ja.
Det är den stora sista bossen liksom.
Ja.
För många lag.
Och har varit länge.
Det är inte Djurgården, AIK eller Bayern som är det svåraste laget att slå, utan det är BP. Och ja. Vi hade ganska lätt för både AIK, Djurgården och Bayern. Och således så blev det liksom aldrig naturligt för mig att utveckla känslor för något av de lagen, för att man spelade ju mot dem i Sankt Erikscupen och ja. Det kändes bara skevt för mig. Jag var så inne i att men vi är Spånga IS, här kan man, alltså, vi kan inte möta AIK, så ska man springa runt och hålla på AIK.
Ja, du fick den konflikten.
Och BP var aldrig liksom ett lag man följde eller supportade, och så är det väl fortfarande idag om du kollar publiksnitt och
BK Häcken i måndags.
Och supporter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Kultur där. Utan istället så blev det att man kollade på väldigt mycket fotboll via tv. Och i mitten på 90-talet, slutet på 90-talet, så hade ju inte TV4 som då körde tipslördag. De hade ju inte rättigheterna till Premier League. Nej. Utan de körde ju tipslördag med Championship.
Ah,
och fotbollen var så jävla dålig.
Ja,
och inramningen var någon helt annan jämfört med Uno Chris Due som gick på TV3 parallellt dagen efter liksom, på söndagar.
Ja.
Och att switcha från Brighton Hove Albions mot Ipswich till ett fullsatt San Siro med Milan, Juventus eller Olympico med Roma. Och, alltså det var ju som natt och dag. Och någon gång där, 97, kanske 98, så blev det bara så att men Roma är grejen. Jag själv var jävligt svag för Aldair, mittbacken.
Gillar man ju.
Driver ju Aldair Media idag.
Ja. Heter det?
Mm.
Fan, vad stort. Vet han om det?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Nej,
okay. Nej, men Candela och Tomassi och Delvecchio och Totti såklart.
Du skulle säga det att han sitter, du sitter ju i en fantastisk Roma, någon form av replikavariant. Den är ju episk för fan. Den måste vi kommer ta bilder på den sen som kommer läggas ut och även på Gusten i den då förhoppningsvis.
Ja.
Men det är ju intressant att ni båda kommer från Serie A och ändå har slått igenom det så här. Men det är ju framförallt nu mer en jävligt liten liga i Sverige.
Men för, innan vi kommer dit, får jag bara avsluta med att när det skedde, alltså Roma
kärleken slog till.
Ja. Så stängdes liksom alla potentiella dörrar till andra lag. För att så funkar det i mitt huvud.
Men du menar i alla andra lag även i Sverige?
Ja, eller? För att jag fungerar så och jag förstår inte andra människor som på riktigt alltså kan hålla på fler än ett lag.
Som jag typ.
Ja, eller Thomas. Alltså jag tvivlar inte på att Thomas känslor för både AIK och Fiorentina är 100% genuin. Alltså det är, och vi jobbar tillsammans med och sitter på vårt kontor tillsammans med en kille som heter Kristoffer Svanemar. Jag tvivlar inte dugg på att hans känslor för AIK och Napoli är helt och fullt äkta.
Nej.
Men för mig så har det aldrig gått att ens försöka ha ett annat lag. För det kommer komma en dag när Roma då ska möta det laget.
Ja.
Och då kommer jag hålla på Roma. Så hur kan jag då säga att jag hejar på ett lag när jag är i den matchen?
Det finns, för mig så finns det så mycket nyanser i ett supporterskap. Alltså det, för mig handlar nog fotbolls liksom, supporterskapet, och har alltid gjort det egentligen, precis som jag var inne på. Jag började gå på fotbollen. Det som var innan, det jag såg på tv, idoldyrkan mot en viss fotbollsspelare. Det var liksom innan själva supporterskapet började. Sen har det alltid, och det lider jag av idag, det har alltid handlat om att vara på plats, om att sjunga för mitt lag och att vara där. Sen så att det har bytts mellan Fiorentina och AIK, det, jag tror så här, när jag tänker tillbaka på det, det har nog, det har inte spelat så stor roll egentligen att det har varit Fiorentina eller AIK, utan det är hela grejen att vara på plats, att vara med sina vänner. Att när jag bodde i Florens under alla år, handlade det om att ta en Lampredotto innan matchen, dricka en halv flaska vin, i vissa fall så rökte man braj. Alltså det var bara så här, det var det som var grejen, alltihopa runt om supporterskapet, att planera borta resan, att sätta sig med en panin och och jord liksom, och kuska 8 timmar upp till Odine i en minibuss när det var AIK, liksom sätta sig i Black Armys borta buss med 3-2 var det på den tiden, innan 3-5 kom. Alltså det har varit så jävla viktigt, vänskapen och allting runt omkring. När jag sätter mig nu och tittar på TV när Fiorentina spelar, eller tittar på TV när jag var i Florens och tittar på AIK liksom, försökte följa deras matcher, då försvinner passionen. Passionen är att vara på plats och att följa det. För mig har det alltid handlat om det. Så det tror jag var så jävla viktigt för mig liksom. Till exempel när jag kom till Florens, då var det rätt ut första matchen. Okej, ställer mig här. De tänkte, vad är det för galning som står där? Gringol var man ju då. Tills match 3 man blev upplockad av någon och det var stor lycka och man fick hänga på dem och de frågade om man ville följa med på bortamatch. Men du vet.
Men det är en längtan efter tillhörighet och sammanhang.
Det tror jag handlar jävligt mycket om för min del. För jag har aldrig riktigt haft den tillhörigheten. Jag har haft vänner och allting, men jag har aldrig haft den där starka liksom, vänskapskretsen där man gör saker ihop i grejer. Det vet många av mina vänner som är Gusten och andra. Jag ser dem åker på grabbresor och gör grejer. Jag har aldrig riktigt haft den, så jag kanske har sökt mig till den då. Men bara för att liksom lägga... För jag tror att Gusten och jag är helt olika. Han håller på ett lag som spelar i Italien.
Det
och
har bott... Jag har aldrig hört förut att man har svårt att hålla på liksom, i olika, alltså i sitt hemland och sen någon favoritland.
Ja, till exempel för mig så skulle det vara helt omöjligt att när jag då, säger att Gusten var 10, att hålla på, att när jag blev 13, började gå på fotboll, att inte kunna gå på mitt lag och kolla, att se bara genom TV, att vara en TV-supporter. Det jag klarar inte av det nu. Jag klarar inte av att se Fiorentina på läktaren, för jag vill vara där. Jag vill träffa mina polare och ta min Lampredotto innan matchen. Så jag lider när jag ser Frankie på TV. Är du med?
Jag
lider när jag ser dem i bortakurvan. Jag vill stå där, även om jag är 39 och är patetisk att jag vill liksom leva det livet. Det har varit en så stor, det har varit mitt liv.
Du går ju inte ut på verandan och drar tröjan och klipper en hövding och...
Nej, det hade ju varit jävligt patetiskt. Det är radhusområdet i Rönninge liksom. Nej, men förstår vad jag menar. Så att för mig så är det snarare liksom så här, att se Fiorentina på TV nu, det är snarare en lidelse. Jag klarar inte riktigt av det.
Där måste jag säga att det är ju min stora, stora avundsjuka i livet. Det är ju, alltså, jag kan vara så jävla avundsjuk på mina kompisar i den här stan som håller på AIK, Hammarby eller Djurgården. Och har den här grejen.
Har, det ju tätt in
på. Har sitt kompisgäng på 5, 8, 10 grabbar. Man har säsongskort ihop. Man har sina ställen som man ses på. Och man har sina ställen som man varvar ner på. Och man åker på bortamatcher. Och den grejen kan jag verkligen, verkligen avundas. För att vara en distanserad svensk supporter till Roma. Att inte ha liksom staden eller kulturen eller språket eller... minnena eller kompisarna eller det fysiska. I alla sammanhang så är man ju liksom lite utanför. Det är liksom en jävla avundsjuka i mig. Å andra sidan så kan jag inte göra så jävla mycket åt den. Jag vill inte lämna mitt liv i Stockholm och Sverige för att flytta till Rom. Så jävla starkt är inte mitt driv att skitsamma, jag rycker upp allt jag har här och flyttar till Rom för att jag älskar Roma så jävla mycket. Nej, det har aldrig varit aktuellt. Samtidigt som att jag kan inte ljuga för mig själv. Jag kan inte som en världens töntigaste 29-åring nu bara, jag kör på Gnaget. Kom igen nu. Kan man joina det här gänget eller? Och det funkar ju inte som 23-åring, det funkar inte som 19-åring. Alltså... Du fastnar för ett lag när du är ung. Och det laget blir det. Och har du inte gjort det, du kan inte ljuga för dig själv. Du kan inte lura
hjärtat.
Men jag tror att där är jag och Gusten väldigt olika som personer. Gusten är mycket mer organiserad och ordning och reda och allting sånt där. Jag känner ju fortfarande att fan, kanske i höst så drar jag tar hela familjen och flyttar till Florens. Men jag drivs fortfarande av den fotbollspassionen som jag har och längtar dit. Jag vet att det inte kommer hända i höst, men jag tror säkerligen det kommer hända framöver.
Men det är ju inte 100% Fiorentina som i sådana fall skulle vara anledningen. Nej, utan det är ju många det är ju procent någon slags... aversion mot Sverige.
Jo, men alltså,
du är trött.
Ja, den gillar
mig. Men det har varit sedan jag föddes. Alltså, jag är född i fel land.
Jo, men det är ju en adekvat grej att fylla på bilden.
Men skulle du säga att du är mer svensk än vad han är? Eller är han ändå svensk men ändå gillar Sverige? För det är också en vanlig kombination, det kan man själv vara. Man
har... Men han är ju per definition betydligt mer svensk, i och med att jag andra generationen är invandrare och har alltid levt med det. Och det är många som glömmer, bara för att jag har, min pappa kommer från Österrike i det här fallet, så jag är fortfarande andra generationens invandrare. Jag är också uppvuxen med ett tyskt efternamn, ett österrikiskt efternamn. Alltså, visst, hej, jag förstår skillnaden och komma från... olika typer av länder och vara andra generations invandrare från olika typer av länder. Jag är med på det, men jag är fortfarande uppvuxen på ett eller annat sätt som andra generations invandrare. Jag har min släkt där nere, jag har alltid varit där nere. Och det kanske inte har, det har nog inte så mycket med min pappa att göra och mitt ursprung, eller var han kommer från, Österrike. Men jag är som, jag funkar inte men riktigt i det här samhället.
Känns inte också etiketten svensk jävligt förlegad?
Fast ändå inte,
alltså, vad är svensk?
Men om man säger så här, jag kan ju bara svara utifrån mig själv. Jag har aldrig känt mig riktigt hemma här. Stockholm är ju såklart hemma för mig på ett sätt, men jag har aldrig känt mig hemma. Enda stället i Sverige där jag känner mig hemma, det är ute i Rönninge. Men annars, jag kan inte ta till mig den här kulturen, jag kan inte ta till mig den här staden till 100% som jag märker många andra kan göra.
Och det är också
när polarna flyttade in till söder, när de flyttade dit och alltihopa. Jag ville bara härifrån. Jag kan inte säga varför det är så, men så har det alltid varit. Jag var tvungen att ta mig härifrån. När jag var 19 åkte jag jorden runt. Sen började jag planera nästa jorden runt-resa och sen började jag planera på hur kan jag bo i ett annat land. Jag måste härifrån.
Du ler lite nu, Sema.
Ja, jo, ja, absolut. Nej, men jag fastnade lite i den där. Vem är mer? Alltså,
nej, men det handlar väl om
Thomas är säkert. Thomas är säkert mindre svensk än vad jag är. Det har jag liksom inga problem
med. Men vad kan definiera utifrån så här, hur mycket man längtar någon annanstans då? Det är den beteckningen.
Jo, men då, alltså, så här, då skulle jag snarare kalla mig för stockholmare än svensk. Ja. Jag kan inte tänka mig.
Alltså jag skulle, men du åker till Göteborg ett dygn innan du började.
Jo, men det är inte frivilligt. Nej. Jag skulle inte för några pengar alls bo någon annanstans i Sverige än i Stockholm.
Nej.
Så kan jag säga. Nej. Och gör det mig till supersvensk, eller gör det mig till en ganska skev svensk. Och så här, svensk i sitt sätt, jag vet inte. Thomas är väl mer osvensk i sådana fall. Ja. Men jag vet inte riktigt.
Vad är då det? Då, så här? Ja.
Nej, för min del, det jag skulle säga, för min del handlar mest om just den här längtan att hela tiden åka. Nu är min äldsta dotter 9, nu har vi bott 9 år. Vi flyttade hem i samband med att hon skulle födas. Ja.
Vad gjorde du det till att börja med? Det är bättre med sjukvård i Sverige eller de många,
då hade jagat ner min tjej liksom, olika vänder och försökt att få henne att trivas i Italien, men av många olika anledningar så gjorde hon inte det. Och sen när det var dags att få barn och sånt där, då
Rönninge tryggare.
Ja, det fanns väl inte på kartan att föda upp ett barn. Men det är den
grejen jag menar. Det är den där, en känsla av att det är, man befinner sig i en kostym som sitter lite trångt eller fel. Det är den känslan lite. Vad fan gör jag? Det kanske ska egentligen vara någon annanstans. Sen om det är Italien, Florens, Rom eller Venedigs gränder, när man väl är där, det är inte säkert att man mår bättre för det. Den där jävla känslan att vara fel kan ju komma inifrån och skitsamma vart man är.
Men jag känner i alla fall en tillhörighet och jag känner mig hemma på ett helt annat sätt när jag är i Florens, än vad jag, trots att jag är uppvuxen i den här stan och alltid varit i den här stan, så känner jag mig hemma där, och jag kan inte förklara den känslan. Jag har inte ens band till Florens, men det är hemma för mig.
Jag tror att det är också två olika saker. Dels den grejen att man kanske inte känner sig hemma i vare sig Stockholm eller Sverige. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att man är mindre svensk, utan det kan ju bara vara att så fungerar man som person. Men pratar man svensk kontra osvensk, så tror jag att Thomas är mycket mer osvensk i sitt mindset, att inga rötter sitter speciellt djupt. Det går att på 3 månader rycka upp allt, sälja kåken och flytta till Toscana. Det finns inte i mitt huvud. Alltså, jag bor i Stockholm. Jag ska bo i Stockholm. Det finns inte en enda liksom cell i mig som så här, har en, nu skiter jag i allt och drar.
Fan, suger jag blev på att skita i allt och dra.
Ja, det är riktigt.
Får du med? Och så här, är det San Francisco?
Jag har inte mycket kvar som binder den här. Jag ska bara innan med några grejer till en grej som jag tycker inte, som jag måste ta upp. Och det är ju när David Astori gick bort, så fanns det två Jag blev för det första överväldigad av mina egna känslor. Han har ju spelat i Roma, men jag var ju liksom, hade inga närmare band till honom så där. Men jag ringde min far och pratade med honom om det och sa att, men det här är någon man har följt, någon som är nära en, man träffar. Jag har ju till exempel inga vänner överhuvudtaget, liksom, knappt några bekanta. Så jag umgås ju med de här spelarna via tidningar, tv och allt det man följer och så. Då var det två grejer som fastnade hos mig. Och jag är skitkritisk när det gäller alla människor ska uttrycka känslor, för det gör jag bäst av alla i hela Sverige liksom. Men då var det Sebastian Eriksson, lagkapten i IFK Göteborg, som har spelat med honom, som skrev på Instagram. Och det här är en kille som är liksom, han har inte läst många böcker i sitt liv, vilket han sa när jag träffade honom, så det är inget sånt. Utav de bästa texter om någon fotbollsspelare som gått på som ut. Alltså bästa texter jag läst, punkt.
Nej.
Jo, jag tyckte att den var helt briljant. Därför att den var tillräckligt naiv för att bli ärlig. Mm. Han tog inte i, det kom direkt från hjärtat och det kändes. Det tyckte jag så där bra. Och sen andra grejen var eran podd när Thomas fick prata om det.
Jag tycker Ricky Saponara, hans närmaste vän i Fiorentina, skrev det väldigt bra.
Vilket var en stor del av vårt avsnitt kring det också.
Ja, jo, det sa just det, då läste jag upp det. Ja, nej. Då...
Får jag bara säga, alltså, liksom, jag vill inte hacka ner på Sebbes text här. men jag tyckte bara att så högt betyg. Så högt betyg.
Det var det att jag inte hade
får vi ändå vara
det
lite nyktra och säga att den kanske inte ska ha.
Jag tyckte, nej men jag står fast.
Bästa
det.
Text någonsin, punkt, sa du precis, Marcus. Det är jävligt starka.
Men det kom i ett läge där den träffade väldigt, väldigt rätt. Och
såklart.
Att den kom från ett väldigt oväntat håll.
Såklart.
För det är inte många fotbollsspelare som uttrycker sig uttaget. Och det här är en kille som jag vet inte är så jävla på, liksom, pigg på att uttrycka sig känslomässigt. Ändå gjorde han det så bra. Kanske
det kan göra på planen oftast.
Ja, men hur var det för er då? Framförallt dig då kanske, som har liksom ändå levt nära den klubben och den här fanbäraren som skulle bli den stora fanbäraren i stan.
Återigen så här, på olika nivåer det som har hänt. Alltså, nu sitter man ju ändå med lite distans till det. Fiorentina har vunnit 6 matcher i rad, 5 matcher sedan han gick bort första gången, det har hänt sedan 1960. Att Fiorentina liksom har samlats och knutit samman som klubb. Innan det här hände så var det liksom stor polemik mellan supportrarna och klubbledningen. Bröderna Della Valle som äger klubben skulle sälja dem och klubben var ute till försäljning. Alltså det var kaos i Fiorentina. Mm. Nu sitter vi här någon månad efter och det känns som att det aldrig har varit en mer så här, nu gör vi det här tillsammanskänsla någon gång i Fiorentinas historia.
Men är det en jobbig känsla eftersom priset är alldeles för högt?
Jo, men det är klart, alltså, då börjar man tänka så här, ja, men fan vad härligt, alltså, nu har vi hittat tillbaka det. Jo, men till vilket pris? Ja, uppenbarligen en persons död. Så att det blir ju lite skevt att tänka på det på det sättet.
Ja, men det går ju heller inte att försöka sätta sig in i att det här skulle vi kunna ha uppnått utan att någon hade behövt dö. Alltså nu var det ju det som hände. Och det var någon slags startpunkt i det som nu är. Det finns ju ingenting annat liksom.
Nej, men jag tror inte att du och jag upplevde det speciellt, alltså så här, att våra känslor var speciellt annorlunda. Alltså, även om jag är Fiorentina, så jag är fortfarande Fiorentina i Sverige just nu. Hade jag varit på plats hade jag fortfarande bott kvar ifrån, så hade det nog varit på ett sätt. Det som däremot gör att jag kommer lite närmare är ju för att jag har vänner där nere som är på plats. Vänner som jobbar för de lokala radiostationerna och viola.news.com och fiorentina.it, så att jag får deras historier kanske då till mig. Vilket gör det kanske att jag upplever det starkare. Jag har ändå vänner som verkligen så här kända står i. Det kan ha varit en yrkesmässig relation. Eller i Albin Ekdals fall till exempel, som jag känner väl, när jag pratade med honom så var ju en stor förebild för honom. Eller han hade tagit hand om Albin när han kom till Kalje. Samma för Sebastian också. Så egentligen, ja, de har ju samma där. Men det här är grejer som Albin har berättat för mig tidigare. Så när jag pratar med Albin, det jag menar är att jag får till med de känslorna genom att jag pratar med folk som känner honom. Sen för mig personligen så här, mitt band till Fiorentina just nu är att jag ser dem på tv, jag är en tv-supporter. Alltså det, där tror jag nog att vi känner ungefär samma sak. Och sen så har det blivit väldigt starkt när jag fått alla de här berättelserna till mig och förstått vilken fantastisk människa Astori var.
Så kommer den, för den informationen kommer från väldigt många olika håll.
Ja, men det är lätt att man säger det, här var en fantastisk människa när någon har gått bort och han gjorde det här och alltihopa. Alltså, men David Astori, han var en fantastisk människa, han var en fantastisk lagkamrat, han var en fantastisk pappa. Och det för mig gör i alla fall att det blev på något sätt starkare.
Jag tror jag kände samma sak som många gör, att när en sån där grej sker så är det blir som att allting stannar upp och så känns allting verkligen 100% meningslöst.
Det vet jag att du skrev på Twitter också.
Och det känns som att varför ska man ens fortsätta med någonting? Varför håller vi på att ens bry oss om hur det går i fotbollsmatcher? Mm. Så går det en dag, och så går det tre dagar, och så går det sex dagar. Och man börjar liksom... Nu tog det inte sex dagar för mig att börja bry mig om annat. Men ni förstår vad jag menar, att tiden har sin gång och den gör saker med en. Att
den är ju skolningslöst.
Man går vidare, och man måste gå vidare. Och två veckor senare så känns inte alls fotbollen meningslös. Nu en dryg månad senare så känns fotbollen aktuell och vital i allra högsta grad. Mm. Och så känner man sig lite liksom smutsig för att man inte känner samma sak idag som man gjorde direkt. Nej, jag säger bara hur man känner sig. Och så har det varit många gånger tidigare. Man kommer känna samma sak många gånger ytterligare i den här bubblan.
Men jag tycker liksom, nu sitter jag och Marcus och vi hyllar ofta Italien och sådär, men de är så jävla bra på att leva vidare med en person som har döds minne. Mm. De är så fantastiska på att dels i nära anslutning till döden, till när det precis har hänt, att vara närvarande, att sörja tillsammans. Men de är också fantastiska på att gå vidare. Ja. Men inte gå vidare så här, nu glömmer vi bort det, för det kan jag uppleva, så kan det vara lite här. Ja. Nu är det dött och begravet, nu har vi gått vidare. De är så jävla bra på att bara liksom fortsätta låta, i det här fallet David Astori, leva vidare. Du ger sportcentret till, eller du ger David Astoris namn till sportcentret. Visst, det kan låta som en bagatell, men det händer så mycket mer också. Man fortsätter att prata om honom i intervjuer, efter matcher, före matcher. Alltså, det blir så starkt. Begravningen, allihopa
allt
gemensamt.
Värdigt.
Alltså,
värdigt,
men också just ihållande, det här ihållande, precis. Mm. Och när de säger efter senaste vinsten att vi gjorde det tillsammans och David Astori med oss. Det kan låta, ibland kan jag tycka när man hör sånt där, att fast vadå, vad menar du då? Det låter lite hokus pokus. Men i det här fallet så känner jag personligen, även om jag inte är religiös och jag har väl ingen så tydlig, jag har aldrig haft speciellt tydliga tankar om vad som händer efter döden. Men jag känner också hans närvaro, förstår du? Och det är för att vi tillsammans, allihopa, supportrar och klubb och allt, har sett till så att han fortfarande finns med oss.
Du är inte komplikation som du gör nu, för du egentligen bara lämnar den enda definitionen på att du vill tro på någonting som behövs. Det är för att du kände samma sak. Mm. Så det är det enda du behöver, jag kan få klassa så. Vi ska runda strax och bara säga, nu är ni ju då, det är liksom, det går vansinnigt bra. Ni har ju byggt liksom som ett helt sammanhang kring Toto Balotto, men ni har ju följare, ni hade den här kvällen på liksom, du vet, på ett Filip och Fredrik liksom. Blir ni sura över den, har hört?
Nej.
Nej, bara kolla.
Vart har du hört det?
Nej, jag bara hör grejer.
Det är väl det finaste betyget man kan få. Jag skulle säga att Filip och Fredrik är bådas stora, kanske största inspirationskällor i hela den här branschen, i form av att de har ett jävla driv, att de aldrig slår sig till ro och gör säsong 3 av någonting som funkar, utan de river och bygger upp och de vill hela tiden framåt och de tänker nytt och de kopierar ingenting som finns, utan de vill göra saker som inte finns och de pushar gränser och de är nyfikna på både sig själva och sitt sammanhang. Så att om någon slänger sig med uttryck som att ja, men de är som fotbollen eller sportens Filip och Fredrik, så skulle jag nog säga att det är det bästa betyget man kan få.
Jag har svårt att ta till mig det också, men det som Gust, eller ta till mig det, men alltså jag har svårt att känna någonting överhuvudtaget om någon säger det. Jaha. Men...
Fast du brukar ju säga det off mic.
Nej, det är faktiskt som inte. Jag skojar. Verkligen inte. Däremot så det, men det ska jag säga, alltså, det handlar inte om film, men alltså, jag inspireras och motiveras av personer med driv. Så jag har väldigt många vänner som är framgångsrika på massa olika plan, i olika företag och så vidare. Jag brukar ofta prata om min gode vän Johan Gillgren som har lyckats jättebra med företag och Kina, och åkt till Kina och gjort grejer och säljer vatten i Indien och allt vad han håller på med. Så här, det inspireras jag av snarare än av Filip Fredrik eller någon annan. Sen kan jag inspireras av dem i den här branschen för att de, som Gusten säger, hela tiden liksom bryter ny mark.
Men man kan känna igen drivet hos andra typer av...
Ja, verkligen. Alltså, mina stora mentorer liksom i livet kommer inte från den här branschen, utan de kommer från... Det är vänner som opererar i helt andra branscher. För jag tycker snarare tvärtom. I den här branschen är det svårt att ha någon att se upp till. Jag tycker att det generellt sett är nej, men jag tycker att det är en jävla slöv.
Fast Filip och Fredrik är
definitivt
några
i så fall. Men det är jävligt många folk gnäller på att det ska jobbas för mycket och jag måste resa mycket och hitan och ditan. Alltså, det gnälls ju inte någon annanstans som det gnälls i den här branschen.
Nej, det är riktigt.
Och jag måste se 30 fotbollsmatcher en vecka. Man fan hitta på någonting annat om du tycker att det är jobbigt.
Exakt. Så att, vad blir nästa grej då avslutningsvis? Vad är nästa steg för Toto Balotto-grejen? Liksom? Har ni något sånt som ni inte får säga?
Nej, det har vi inte. Sen är vi nog inte helt synkade. Alltså, vi lever rätt mycket för dagen. Och
men du sa att
vi
rullar på bara... lite nu.
Ja, nej, men vi ska göra en stor grej kring VM där vi har hyrt en stor våning där vi ska bjuda in folk som våra lyssnare som vill komma och kolla på VM tillsammans med oss. Jag och Gusten har
pratat. Det är en jävligt stor våning.
Vi upptäckte att vi trivdes väldigt bra på scenen tillsammans.
Jag kan ju säga det, för jag har ju uppträtt. Fattar du?
Det har ju varit stort komiker.
Den blicken, Gusten, bara efter en öl, det bara blir varmt inne i sviten. Bara, fan, kan jag måste gå härifrån nu? Men om jag kanske ser lite intresserad ut som idag. Jo, men jag har ju stått mycket på scen. Jag kan ju den här grejen rätt bra, va? Och ni har inte gjort det. Men fan vad ni var trygga och lugna och full in i bra roll. Det gick väldigt lätt, alltså. Känner ni det själva, eller? Jag menar det på riktigt, för det gick jävligt bra.
Ja, men verkligen. Vi var väldigt nöjda med den kvällen också, och framförallt så var det var ju 3 timmar aktiv tid på scen, och vi hade inte repat, vi hade inte kört någonting, vi hade knappt ett körschema, vi visste vilka som skulle in och vi visste ungefär i vilken ordning vi skulle prata om lite olika saker, men att det gick så bra som det gjorde, det tror jag ändå tillskrivs mycket att det var i det sammanhanget det var. Alltså, det var 800-900 Toto Balotto-lyssnare, de vill ha oss, vi behövde inte vara några andra, vi behövde liksom inte... Sen har vi, jag menar, det är kanske inte så många gånger man har stått på sådana där scener inför så många människor fysiskt, men både jag och Thomas har nog ganska lite nerver när det gäller sånt.
Ja.
Så länge det handlar om fotboll och VM med varann och hur ska man gå bort sig, fan omfamna istället, ha kul, och då tror jag att det märks.
Sen hade vi Wilbachs pappa också som gled in och räddade det nästa
gång. Såklart. Fan, nej, men med det sagt så här, jag tror att båda fått blodad tand för det.
Jag tror, om jag får säga min mening, och det vet jag att Thomas delar, så är det att vi båda är inte några som nöjer sig med 2+.
Nej.
Ska vi göra någonting så vill vi att det ska vara jävligt bra. Vi vill att det ska vara jävligt bra från start. Så att vi kommer att göra rörligt, men vi har inte gjort rörligt hittills, just för att i vissa sammanhang så har formatet inte känts rätt, i vissa sammanhang så har det handlat om tid och förutsättningar, och då är vi väldigt nära att gå till dörren som då heter, men då avvaktar vi tills de här... Nej. Och jag tror att man bara har att förlora på att halvsmida medans järnet är ljummet. Alltså,
det ligger en del i det i sig.
Jag tror att man ska liksom man ska göra saker som är redo för att göras.
Kommer ni vara i Sverige i VM då, man då?
Mm. Ja,
okay.
Vi båda har tackat nej till att åka till Ryssland just för att jag tror att uppsidorna att följa det här VM:et finns på hemmaplan.
Ja.
Sen är det klart att jag menar, vara på plats och se Sverige slå Mexiko, det är såklart det är svårt att tävla med det hemma i Stockholm. Men med avstånden som är, med temperaturen som finns där i form av då liksom poliser, säkerhet, uppskruvade...
Det är ju äggar ju snarare.
Ja, ja, det är ingenting som lockar mig.
Nej.
Alltså,
nej,
men... det kanske lockar gamla Botkyrka Tompa.
Nej, det gör det inte. Jag skojar lite. Men nej, men det föll sig väl. Och vi ville verkligen göra den här grejen.
Ja.
Vi satte oss där och sa, vad vill vi göra under VM?
Men vad kommer då vi då? Ni kommer köra liksom rörligt?
Vi kommer bjuda in ungefär 100 personer.
Alltså lyssnare?
Bjuda in. Kommer få köpa...
Tjocka jävla biljett. Dyrt ska det vara också. Ja.
Folk kommer få köpa biljetter till en supertrevlig våning vid Stureplan där vi har kryddat de här tillställningarna. Det är 16 stycken till antalet. Där man i jävligt trevligt sällskap under roliga former kollar på VM. För att Toto Balutto är så mycket mer än Sverige.
Ja.
Och Sveriges matcher. Och det var väl kanske den huvudsakliga anledningen till att vi båda inte var så sugna på att åka till Ryssland, för att ett fotbolls-VM är ett fotbolls-VM.
Ja,
det sker var fjärde år.
Ja.
Jag vill inte hålla på att bränna 3 matcher per dag för att jag sitter på ett flyg eller på ett tåg eller är någon annanstans. Och, utan ett fotbolls-VM,
ja, då skulle det nog till ett stort tv-format om vi skulle åka. Någon som verkligen trodde på oss och hade en bra tanke tillsammans med oss här, och det fanns inte.
Ja.
Och då ville vi göra den här grejen.
Ja, men kommer det redovisas i någon mening medialt, menar jag?
Nej, utan det här kommer bara vara fysiskt på plats, lyckta dörrar.
Ja. Istället för att kila ner på närmaste sportbar så tjackar man en biljett och så hänger man med oss istället, så får man det bästa.
Fan, det är lite stort ändå. Jag trodde ändå att det skulle komma någon form av narcissistisk publicering.
Nej.
Lyckta dörrar och ett jävligt roligt VM-häng.
Och ganska begränsat med antal också. Ja.
Lyckta dörrarna, har du något med alkoholpolitik nu?
Nej, utan jag tror att det bara handlar om att är man på något sätt påkopplad och i jobb, så är inte det alls samma sak när man ska kolla på fotboll.
Mm. Men vad, kommer ni stänga av mobilen?
Nej, absolut inte. Men jag menar bara att alltså, ska det sändas live 10 minuter i paus, eller ska du skriva en krönika om matchen, eller ska du sitta och kommentera det som händer i matchen? Du kommer aldrig kunna titta på den matchen och konsumera den matchen som du kan göra när du vet att här har vi inga måsten eller krav, utan här kommer vi ha förhoppningsvis 100 jävligt roliga människor runt oss som gillar Toto Balutto och lyssnar på oss och vet vad det är för vibe vi står för. Och så kommer det vara bra käk och goda saker i glasen.
Vi vill ge alla som kommer dit mäktig också, fotboll på TV:n. Alltså så här, vi är där och kollar fotboll med dem.
Ja.
Sen kommer vi snacka upp matcherna självklart, men det handlar om att vara där. Men vi ska, det är för dem vi gör här. Så köper man en biljett dit, då får man oss rått på scen lite grann och ja, jävligt kul ihop.
Uh-huh.
Det är synd att inte Italien är med, annars hade du säkert varit tilltänkt som någon slags gäst och snacka upp någon sån match, men tyvärr va, så är inte Italien med.
Nej, det är riktigt.
Mm.
Panama då. Ja. Där har vi ingen.
Vi tackar ju då Wilbacher och Gusten för att ni kom och gästade Biro Sportpod. Stort tack för att ni tog er neråt en bit i näringskedjan för att
Du ska nog se snart Marcus, så är ordningen återställd.
Ja.
Och du är uppe och tar emot priser för din fantastiska penna. Och vi står där och pratar om att vi en gång i tiden jobbade ihop med Marcus Birro.
Ja, det är riktigt.
Men ett råd från oss,
ja,
nu när det är valår och allt.
Ja, håll det borta.
Tänk inte tanken.
Exakt.
Snöa inte in på något sånt spår.
Jag tycker vi rundar av med den kärleksfulla förklaringen och så tackar vi då.
Tack så mycket.
Tack själv.
Ciao tutti.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.